Ett poddtips från Podplay. I podden Jakten på mördaren tar Saga Springhorn dig med på uppseendeväckande mordfall och polisens jakt på förövaren.
Den 14-åriga Anna försvinner spårlöst. Ett massivt sökande tar sin början. Det är först efter en lång och mödosam utredning som sanningen börjar nystas upp.
Följ med i Jakten på mördaren på Podplay. Podplay.
Det är februari 2003 och 41-årige Dennis Perry står i en rättssal i Glynn County, Georgia. Ansiktet är blekt och uttryckslöst. Juryn har precis dömt honom skyldig till dubbelmord. Ett mord han inte begått. Och nu står han inför ett omöjligt val. Åklagaren har nämligen gett honom ett ultimatum. Ge upp din rätt att överklaga domen så tar vi bort dödsstraffet ur ekvationen. Annars kommer vi begära att du avrättas. Dennis har 3 barn. Han vill leva och se dem växa upp. Men han vet också vad dealen innebär. Han ger bort sin sista chans att bevisa att han är oskyldig. Du lyssnar på Felaktigt dömd om fallet Dennis Perry. Om när osäkra vittnesmål och amatörutredningar satte en man bakom galler. Strax utanför staden Waverly i sydöstra Georgia ligger den lilla vita träkyrkan Rising Daughter Baptist Church med anor från tidigt 1900-tal. Bakom kyrkan reser sig tät tallskog och på framsidan finns ett öppet fält med en liten kyrkogård. Inne är bänken av mörkt trä, väggarna enkla och ljusa och ljuset sipprar in genom färgade glasrutor. Det här är en plats för gudstjänster, bibelstudier, insamlingar och möten för det svarta lokalsamhället. Ingen kan ana att den lilla kyrkan vid Highway 17 ska bli skådeplats för ett dubbelmord som kommer skaka om hela samhället. Måndagskvällen den 11 mars 1985 samlas missionsgruppen Lydiakretsen till bibelstudium. Det är 11 kvinnor på plats. Och längst fram sitter 63-åriga sekreteraren Thelma Swain och för anteckningar. Hennes man, diakonen Harold Swain, är 66 år gammal och den enda mannen i rummet. Harold är en respekterad man i Waverly. Den sortens man folk vänder sig till när de behöver hjälp. När det uppstår problem, när någon behöver råd eller någon att lita på. Då finns Harold där. Men den 11 mars 1985 kommer allt förändras. När klockan närmar sig 9 börjar en av kvinnorna, Vanzola Williams, att ge sig av. När Vanzola öppnar svängdörrarna till vestibulen möter hon en ung vit man som står lutad mot väggen, klädd i mörka kläder och cowboystövlar. Hon frågar om hon kan hjälpa till med något. Mannen kikar mellan svängdörrarna in till kyrksalen, sträcker ut armen och pekar mot diakonen Harold. Jag vill tala med honom, säger mannen. Vanzola vänder tillbaka och går längs mittgången mellan raderna av träbänkar. Hon lägger handen på Harolds axel och säger: Diakon Swain, det är någon som vill träffa dig. Därefter lämnar hon kyrkan. Harold går ut i vestibulen för att möta mannen. Han försöker leda honom utomhus till trappan, men mannen vill tala där i förhallen. Svängdörrarna till kyrksalen står på glänt och kvinnorna kastar då och då blickar mot öppningen. Snart hörs höjda röster och tunga dunsar. Harolds fru Thelma stannar upp. Flera av kvinnorna reser sig och springer mot dörren för att se vad som händer. Det är då de första skotten avlossas. Ljudet ekar genom kyrksalen när Harold blir skjuten på nära håll. Thelma rusar från bordet när hon hör tumultet, ut genom de halvöppna dörrarna för att nå sin man, men hinner bara in i förhallen innan hon själv träffas av ett skott. Kvinnorna inne i salen skriker. Några kastar sig ner bakom bänkarna. Andra flyr genom bakdörren. En försöker ringa efter hjälp, men linjen är död. Kvinnorna ligger gömda, osäkra på om skytten är kvar. Efter 20 minuter tar sig någon ut för att hämta hjälp. Men det är för sent. Gärningsmannen har försvunnit ut i natten.
Såna här våldsbrott är väldigt ovanliga i Camden County, där den här kyrkan ligger.
Vi hör Victoria Rinkus, researcher för Felaktigt dömd.
Det är ett lugnt och lantligt område, och därför har det lokala sheriffkontoret väldigt begränsad erfarenhet av såna här typer av utredningar. De ringer in förstärkning från GBI, eller Georgia Bureau of Investigation, som har mer resurser. Och de som till slut tar sig anfallet blir en man som heter Butch Kennedy från sheriffkontoret i Camden County och Joe Gregory från GBI. De kommer till kyrkan 21.50, alltså knappt en timme efter att dådet ägde rum.
I vestibulen, precis innanför ingången, ligger diakonen Harold Swain som har skjutits med 4 skott. Ett av dem har träffat honom i huvudet och blodet har spridit sig över det ljusa golvet. Bredvid honom ligger hans fru Thelma som har skjutits en gång i övre bröstet. Utredarna går nu metodiskt igenom brottsplatsen och letar efter ledtrådar. De hittar tomhylsor från skotten nära där Harold låg. Men de hittar också något annat. Ett par ovanliga glasögon gjorda av flera olika ramar som verkar ha svetsats ihop. De ligger på golvet som om någon tappat dem under tumultet. I gångjärnen sitter det fast 3 blonda hårstrån. Glasögonen tillhör varken Harold eller Thelma eller någon av de andra kvinnorna som var där. Utredarna fotograferar glasögonen och packar ner dem som bevis. Men de testas inte för DNA. Styrkan på linserna visar dock att bäraren är extremt beroende av glasögon för att se. Nu går polisen vidare med att förhöra vittnena, alltså de 10 kvinnorna och den 7-åriga flickan som var på plats. Kanske har de sett hur gärningsmannen såg ut.
Alla vittnen är överens om att det var en vit man som sköt. Men på andra punkter så går deras berättelser isär. Vensola Williams, alltså kvinnan som var först att möta gärningsmannen där han stod lutad mot väggen i vestibulen, beskriver honom som ung, kanske i 20-årsåldern, med ljust brunt eller smutsigt blont hår som nådde ner till kragen eller axlarna. Hon säger också att han bar mörka kläder och cowboystövlar.
Men de andra kvinnorna, som bara fick glimtar av mannen genom dörren eller under tumultet, ger olika beskrivningar. 4 olika fantombilder görs. Alla visar en vit man, men detaljerna skiljer sig åt. Någon minns honom med glasögon, andra inte. De 4 olika bilderna kombineras sedan till en sammansatt bild som sprids i media. Polisen gör också en annan upptäckt. När de undersöker kyrkans telefonlinje visar det sig att den är avklippt. Nu börjar polisen misstänka att någon medvetet saboterat telefonen och att mordet var planerat. Kvinnan som larmade och tog sig ut till sin bil gjorde också en intressant observation. Hon såg en brunaktig bil med sportigt utseende parkerad vid kyrkans tomt. När hon kom tillbaka var bilen borta. Det kan alltså ha varit skyttens bil. Men den centrala frågan kvarstår. Vem ville döda Harold och Thelma Swain? Och varför? Utredningen i Camden County går långsamt. Harold och Thelma Swain var omtyckta i Waverly och respekterade av både svarta och vita i församlingen. Ingen kan peka ut några fiender och inget tydligt motiv finns heller. Man undrar om det rör sig om ett hatbrott. Även om rasismen i 1980-talets amerikanska södern inte är lika påtaglig på ytan som under decennierna innan, är den ändå djupt rotad. Och en vit man som går in i en svart kyrka och skjuter två församlingsmedlemmar talar ett tydligt språk. En annan teori är att det var ett rånförsök som gick fel. Men diakonen Harold hade fortfarande över $300 i fickan när han dog.
Ja, trots alla de här teorierna så verkar utredningen stå still. Månaderna går och fantombilden av gärningsmannen har visats på tv, den har spridits i tidningar och satts upp i princip varenda bensinmack i Georgia. Utredarna får in massor med tips. Men problemet är att södra Georgia på 1980-talet fullständigt kryllar av unga vita män med axellångt hår. Utredarna följer därför spår efter spår. De följer signalement, bilar, rykten om erkännanden, men ingenting leder någonstans. Harold och Thelma Swain begravs utanför sin kyrka där de dog och fallet kallnar.
Men 3 år efter morden händer något som blåser nytt liv i fallet. 1988 sänds det rikstäckande tv-programmet Unsolved Mysteries om dubbelmorden i kyrkan. Dramatiserade scener återskapar händelserna och programmet påstås ligga så nära verkligheten som möjligt. Men allt stämmer inte. Mordet skedde en måndagskväll, inte en tisdag som programmet påstår, och bilden som visas av Thelma föreställer egentligen Harolds syster. Trots de uppenbara felen får programmet en sak rätt. Programledaren håller upp de verkliga glasögonen från mordplatsen. 13,6 miljoner hushåll ser avsnittet. Och efteråt börjar telefonerna ringa igen med nya tips och påståenden. Och snart styrs utredningen i en helt ny riktning.
Ett av tipsen som kommer in handlar om en man vid namn Dennis Perry. Den anonyma tipsaren säger att fantombilden av gärningsmannen liknar Perry. Tipsaren påstår också att Perry har sålt gräs till diakonen Harolds syskonbarn, vilket Harold ska ha fått reda på.
1988 är Dennis Perry 26 år gammal. En vanlig kille som fiskar och jagar när han kan. I perioder har han bott i Spring Bluff, bara någon mil från Rising Daughter Baptist Church, där han hjälpte sin sjuke morfar. Men 4 månader före morden föll Dennis ur ett jakttorn och bröt en ryggkota. Hans mamma tog hem honom till Jonesboro, söder om Atlanta, för att han skulle återhämta sig. Vid tiden för mordet bor Dennis alltså i storstadsområdet, långt bort från mordplatsen. Han har ingen egen bil och jobbar på en betongfirma i College Park. När GBIs utredare Joe Gregory och Camden Countys Butch Kennedy följer upp tipset om Dennis Perry 1988 granskar de hans alibi noggrant. En kollega bekräftar att Dennis jobbade sent den 11 mars 1985. Resan från College Park till Waverly tar över 4 timmar. Så det var praktiskt sett omöjligt för Dennis att hinna dit före klockan 9 på kvällen. Utredarna visar också ett fotourval för Vansola Williams, kvinnan som mötte gärningsmannen i kyrkans vestibul. Hon identifierar inte Dennis Perry. Glasögonen som hittades vid Harolds kropp passar inte heller Dennis, som dessutom inte bär glasögon. Utredarna är övertygade. Dennis Perry kunde inte ha varit där och stryks från listan. Åren går och utredningen stannar av igen. Samhället i Waverly lever vidare, men rädslan och frågorna sitter kvar. Vem mördade Harold och Thelma? Och kommer gärningsmannen någonsin att ställas till svars? I 7 år arbetar utredarna Gregory och Kennedy med fallet. De har misstankar, men inget konkret att gå på. Och till slut läggs utredningen på is. Fallet förblir olöst. Och Harold och Thelmas familj står kvar utan svar.
I november 1992, när fallet har börjat kallna, så lämnar utredaren Butch Kennedy sin tjänst på sheriffkontoret i Camden County. Varför han lämnar arbetet är omtvistat. Antingen får han sparken eller så säger han upp sig. Hur som helst så faller utredningen av Swain-fallet mellan stolarna. Och det ska dröja till 1998, alltså hela 6 år till, innan sheriffen beslutar att återuppta utredningen igen.
Sheriffen anställer en ny utredare, Dale Bundy, på ett 1-årigt heltidskontrakt, enbart för kyrkmorden. För att finansiera tjänsten använder sheriffkontoret konfiskerade drogpengar, och sheriffen lovar Bundy ett fast jobb om han kan lösa fallet. Den nya utredaren börjar direkt intervjua vittnena på nytt. Och inom en vecka har han en misstänkt. Dennis Perry. En av kvinnorna som var i kyrkan den kvällen säger sig nämligen nu veta vem skytten var. Det visar sig också att hon fått besök tidigare, men inte av polisen, utan av en privatperson som har fört sin egen utredning. Personen i fråga heter Jane Beaver, mamma till Dennis Perrys ex-flickvän. Sedan tv-programmet Unsolved Mysteries sändes 1988 har Jane varit övertygad om att Dennis är skyldig. Han liknar fantombilden, tycker hon. Någon gång efter programmet började Jane själv gå runt till vittnena. Med sig hade hon ett foto på Dennis Perry. Enligt henne sa både Vansola Williams, kvinnan som såg skytten tydligast, och en annan kvinna som svimmade vid orgen när skottlossningen började, att fotot liknade gärningsmannen.
3 veckor in i Dale Bundys utredning så träffar han Jane Beaver, alltså mamman till Dennis Perrys ex-flickvän. Då berättar mamman att Perry hade kommit förbi deras hem några veckor före morden, och enligt henne ska Perry ha bett diakonen Harold Swain om pengar, på vilket diakonen ska ha skrattat honom i ansiktet. Det här vittnesmålet blir nu grundstenen i utredaren Bundys fall.
Dennis Perry bor nu utanför Jacksonville, Florida, med sin hustru och 3 barn. Han arbetar som snickare i ett bygglag och bygger samtidigt upp sin egen snickeriverksamhet. Det mesta av hans arbete är på en närliggande ö som bara kan nås med färja. Medan han väntar på färjan fiskar han nästan varje dag, en hobby han alltid gillat. Redan i augusti 1998 får Perry besök av utredaren Dale Bundy. Men det dröjer till den 13 januari 2000 innan han arresteras. Vid vägkanten in till Perrys grannskap väntar flera poliser på att han ska komma körande. Klockan 06.22 dyker en svart Ford pickup upp. Det är Perrys bil. När Perry ser blåljusen i backspegeln kör han direkt åt sidan. Det han möts av får honom att frysa till. Pistoler och hagelgevär som riktas mot honom genom vindrutan. Perry grips och körs till häktet i Jacksonville. Nu sitter han i ett förhörsrum, omringad av 3 utredare. Bundy, en GBI-agent och en lokal polis från Florida. Perry säger bestämt att han inte var i närheten av Camden County när morden begicks. Att det hela måste vara ett misstag. Men förhöret definieras av 2 beslut. För det första väljer utredarna att inte spela in förhöret. Istället har de anteckningar. Och för det andra ber aldrig Perry, som bara vill reda ut misstaget, om en advokat. 2 saker som kommer att skapa enorma problem för honom. Enligt utredarnas anteckningar började Perry säga saker som får honom att framstå som skyldig. De skriver att han pratat om att han drack mycket, att han inte minns och att det kanske var en olycka. De skriver att när de frågar om vapnet avfyrades av misstag svarar Perry ja. Under förhöret inser Perry plötsligt vad som håller på att hända. Frågorna känns ledande, som om utredarna medvetet försöker få honom att säga något han inte menar. Ni försöker stoppa ord i min mun, säger han. Perry känner sig lurad och inser att han gjort ett fruktansvärt misstag när han inte bad om en advokat. När utredarna frågar om han vill göra ett inspelat uttalande svarar Perry nej. Men skadan är redan skedd. Den 10 februari 2003, nästan 18 år efter morden på Harold och Thelma Swain, inleds rättegången mot Dennis Perry. Åklagaren bygger sitt fall på amatörutredaren Jane Beavers vittnesmål. Alltså hon som gjort sin egen utredning av fallet och som också är mamma till Perrys ex-flickvän. Hon säger att Dennis var arg på diakonen Harold för att han inte lånat ut pengar till honom. Och åklagaren lägger fram utredarnas anteckningar från förhöret 2000. I dessa anteckningar påstås Dennis ha svarat ja på frågor om huruvida vapnet avfyrades av misstag och om han skulle vara rädd för att den här dagen skulle komma.
Försvaret försöker visa att Dennis Perry hade alibi, att han arbetade i College Park under mordkvällen, vilket ligger över 4 timmar bort från kyrkan. Men stämpelkorten som bekräftade det här alibit och som fick utredarna att stryka honom som misstänkt 1988 finns inte längre. Perrys arbetsgivare har lagt ner verksamheten och alla register är borta.
Juryn överlägger i mindre än 4 timmar och domen som följer är tydlig. Perry anses skyldig på 2 åtalspunkter för mord. Och nu står han inför ett omöjligt val. För åklagaren ger honom ett ultimatum. Ge upp din rätt att överklaga domen så tar vi bort dödsstraffet. Annars begär vi att du avrättas. Dennis är inte redo att dö. Han accepterar uppgörelsen och döms till 2 livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning. Sedan förs han iväg som dömd dubbelmördare. Det blir 2018. Redan några år tidigare har Georgia Innocence Project tagit sig an Perrys fall. Men det är först nu, 2018, som allt vänder. Podcasten Undisclosed, ett program som specialiserar sig på felaktiga domar, granskar fallet. Och när teamet går igenom utredningen upptäcker de bevis som aldrig lämnades över till Perrys advokater. Jane Beaver, åklagarens stjärnvittne och mamma till Dennis ex-flickvän, begärde belöning redan dagen efter Dennis arrestering år 2000 och fick $12,000 efter domen, något försvaret aldrig fick veta. Likheten till skytten på fantombilden ifrågasattes av minst ett vittne redan 1985, något som heller aldrig delades med försvaret. Och viktigast av allt, de hittar en annan misstänkt som hade motiv, möjlighet och direkta kopplingar till brottsplatsen. En man som dök upp i utredningen redan 1986. Mannen heter Eric Spar. Han dök upp när fadern till Spars exfru spelade in ett telefonsamtal. Rösten sa att han var den som sköt paret Swain och hotade att döda fler. Fadern identifierade rösten som Spars. Polisen noterade också att Spars exfru tyckte att glasögonen som hittades i kyrkan liknade ett par han haft och att han bar mörka kläder dagarna kring morden. Alla dessa detaljer matchar vittnesbilden från kyrkan. Men Spar släpptes när ett påstått alibi från en chef på matvarukedjan Winn-Dixie placerade honom på jobbet natten före morden. 1998 dyker Spars namn upp igen i pärmarna. Men utredarna lutar sig mot det gamla alibit och lägger ännu en gång mappen underst i högen.
Men tillbaka till 2018 då. Podden Undisclosed tar upp Swain-fallet och rullar nu ut ett gäng detaljer som aldrig tidigare nått försvaret. Bland annat huvudvittnet Jane Beavers belöning på $12,000, den ifrågasatta fantombilden och luckorna i utredningen. Kort efter att podden publicerats så tar Atlantas största tidning vid och börjar gräva djupare. När reporterna undersöker Eric Spars alibi så upptäcker de något väldigt avgörande. Han jobbade aldrig på matvarukedjan Winn-Dixie och chefen som gick i god för honom var fejk.
Samtidigt begär Georgia Innocence Project en DNA-analys. Redan 2001 testas hårstråna från de kvarglömda glasögonen i kyrkan. Det mitokondriella DNA som ärvs via moderslinjen visade redan då att hårstråna inte var en match med Dennis Perry. Sedan dess har DNA-profilen funnits sparad även när hårstråna själva försvunnit från bevisförvaringen. I februari 2020, nästan 20 år efter den första DNA-analysen, lämnar Eric Spars mor frivilligt sitt hår för jämförelse. Och det blir en träff. Hårstråna i kyrkan 1985 kan inte kopplas till Dennis Perry, men de matchar Eric Spars släktlinje på mammans sida. För Dennis Perry betyder det här en väg ut. I april 2020 lämnar hans advokater in en ansökan om resning tillsammans med den nya bevisningen. Och drygt 2 månader senare, den 17 juli 2020, fattar domaren sitt beslut. Dennis Perry beviljas en ny rättegång. De nya bevisen är för starka för att ignoreras.
Sex dagar senare, den 23 juli 2020, släpps Dennis Perry från fängelset. Han är nu en fri man efter 20 år bakom galler. Men han är fortfarande åtalad och åklagaren måste bestämma nu om de vill försöka döma honom igen, trots DNA-bevisen som pekar åt ett helt annat håll.
Ett år går och allt Dennis kan göra är att vänta. Men till slut, den 19 juli 2021, kommer beskedet. Åklagaren lägger ner alla åtal. Dennis Perry är fri, helt och hållet. Men historien slutar inte där. Den 9 december 2024, nästan 40 år efter morden, grips Eric Spar och åtalas för mordet på Harold och Thelma Swain. Det DNA-spår som frigjorde Dennis Perry blir till slut också det som för Eric Spar inför rätta. I oktober 2025 inleds rättegången mot Spar. Men rättegången ogiltigt förklaras efter bara en dag när ett vittne bryter mot domstolens order. Fallet är ännu inte avslutat. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Caroline Mattiasen. Redaktör var Alex Häger och producent Oliver Bergman. Felaktigt dömd produceras av Podplay.
Podplay, en del av Power Media.